Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Men i den här situationen när man ska bygga upp ett nytt samhälle, där är alla jämnstarka. De är stridsdugliga och har vapen allihopa. Och det finns liksom inga naturliga hierarkier som kan uppkomma här. Och jag tror att den där situationen var väldigt viktig för utvecklingen av jämlikhetstanken. Som jag sa, den första kända lagstiftaren, han är alltså från en sån här koloni i Lokroj. I många fall tror jag att institutioner, till exempel det här att man ska rösta om saker när man har olika åsikter. Jag tror det var enda sättet att lösa den där situationen. Antingen slåss vi eller också röstar vi. Jag tror också att själva röstandet, det var nästan från början tror jag var ett sätt att undersöka vilka kommer att vinna om vi börjar slåss. För man ser vilka som är i majoritet. Och alla, en man och en beväpnad stridsduglig man. Och om det är fler på ena sidan, då kommer de sannolikt att vinna. Så då gör vi så utan att slåss, så att säga.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Den första demokratin uppstod när grekiska krigare grundade nya kolonier och valde rösträtt framför oförutsägbar våldsmakt. I den grekisktalande världen skapades medborgarstater med rösträtt, yttrandefrihet och likhet inför lagen för manliga fria medborgare i stark kontrast till den tidigare homeriska världen där den starkaste rätt regerade.
Välkommen Thomas Lappelin, författare med många intressanta böcker i bagaget, flera om maffia. Välkommen.
Tack så mycket.
Thomas, du har skrivit en väldigt intressant bok som heter Världens första medborgare, där du tar till, du har en bakgrund som maffiaexpert, du har skrivit ett antal intressanta böcker om maffian. Men där använder du lite dina lärdomar från maffiaforskning för att förstå hur medborgarstaten och de första demokratierna uppstod i Grekland. Ursprunget i demokratin föds ju ändå här i det här otroligt våldsamma området i den grekisktalande världen under antiken. Vad är det som uppstår egentligen? Vad är det som blir demokrati av det som uppstår här?
Jag har en väldigt krass teori. Jag tror att demokratin är egentligen den enda vägen ut ur inbördeskrig.
Mm. Det här var en tid som präglades av inbördeskrig.
Ja, det är en väldigt våldsam tid som sagt. Jag tror att, kanske för långt där, men man brukar ju datera stadsstatens uppkomst till 700-talet före Kristus då. Men sen beror det ju lite grann på vad man menar med stadsstat. I och med att källorna är så fragmentariska så kan nog olika historiker mena lite olika saker. Den första nedskrivna lagen man känner till, den är från 650-talet.
I den grekiska världen?
Ja, i den grekiska världen. Men det är i Syditalien, det är i Lokroj, där det fanns en lagstiftare som heter Saleukos. Och jag tror att det här, jag drar det här väldigt snabbt då. Jag tror att det som kallas kolonisationsvågen är väldigt viktigt för polis uppbyggnad.
Att den grekisktalande människan har spred sig över ett ganska stort geografiskt område.
Precis. Och då är ordet koloni väldigt missvisande. Eftersom när vi använder ordet så tänker vi oss ungefär som en brittisk koloni. Där kolonialmakten fortsätter att vara politiskt, militärt och ekonomiskt dominerande. Men så var det inte här. Utan det var mera, det var en jordbrist, befolkningsökning är de vanligaste förklaringarna. Som gjorde att en grupp beväpnade män får iväg på båtar i syfte att starta en apoikia, ett hem borta från hemmet. Mm. Och Inga kvinnor är med. Det räknar man att röva på vägen, helt enkelt. Och sen så, i det vanligaste fallet då, så tas när Syrakusa, det här på 730-talet då. Då man hittar något ställe som det finns något naturligt bra beskydd, hamnen funkar, det finns bördig jord runt omkring och så. Om den här platsen är bebodd som den var i Syrakusa då nedkämpar man den här befolkningen och förslavar, dödar en del av dem, säljer andra som slavar och behåller andra som slavar och så vidare. Och sen så ska man då bygga ett samhälle från scratch här. Man ska dela upp jorden, alltså portionera ut olika bitar. Man ska bygga vägar, man ska bygga hus och man ska hitta någon sorts mekanismer för att fatta beslut. Och då tror jag att det är väldigt, alltså där de kom ifrån, säg att de kom ifrån Attika någonstans, då är det så att vissa klaner där, de har mycket folk och är kanske rika och sådär, så de har mer att säga till om. Man kan alltid ropa på sina släktingar, sina klanfränder i samband med konflikter och när beslut ska fattas. Och på så vis så finns det liksom ett maktövertag hos vissa grupper. Men i den här situationen när man ska bygga upp ett nytt samhälle, där är alla jämnstarka. De är stridsdugliga och har vapen allihopa. Och det finns liksom inga naturliga hierarkier som kan uppkomma här. Och jag tror att den där situationen var väldigt viktig för utvecklingen av jämlikhetstanken.
Mm. Så du skulle säga att demokratin uppstår egentligen i de här så kallade kolonierna?
Jag tror att det spelade en stor roll, att det var ett givande och ett tagande. Och som jag sa, den första kända lagstiftaren, han är alltså från en sån här koloni i Locroy. Mm. Och det gäller också flera andra lagstiftare.
Locroy är södra
Italien, i Kalabrien. Mm. I många fall tror jag att institutioner, till exempel det här att man ska rösta om saker när man har olika åsikter. Jag tror det var enda sättet att lösa den där situationen. Antingen slåss vi eller också röstar vi. Jag tror också själva röstandet, det var nästan från början tror jag var ett sätt att undersöka vilka kommer att vinna om vi börjar slåss. För man ser vilka som är i majoritet. Och alla, en man och en beväpnad stridsduglig man. Och om det är fler på ena sidan, då kommer de sannolikt att vinna. Så då gör vi så utan att slåss, så att säga. Sen var det så att det misslyckades på många håll. Inbördeskrig var endemiska, det var otroligt problem.
Det är väl oftast en process när nya system uppstår. Mm. Det är ju inte från dag ett till dag två nu. Utan
det är liksom... Nej, precis. Men det är min krassa teori då i alla fall. Att det var det, liksom det enda sättet att lösa, fatta beslut, lösa meningsmotsättningar. Men också att liksom, när de bestämmer sig för en lag... Hur ska den se ut? Ja, då hittar de på det här, isonomia. Den ska gälla för alla. Likhet inför lagen, helt enkelt. Ja.
Och det är här det uppstår, för att lagar har vi haft mycket tidigare, men det är här likhet inför lagen uppstår.
Ja, precis. Ja. Men också den jämlika rätten att tala inför folkförsamlingen. Den jämlika rätten att rösta. Allt bygger på jämlikhetsidén mellan de här. Alltså, man kan se det som, alltså, i vissa fall då i Aten och Syrakusa, det var ju tiotusentals människor. Mm. Alltså när demokratin sen utvecklats på 400-talet. Och så, det är ändå ganska fantastiskt. Tiotusentals människor som har bestämt sig för att vi ska dela på makten allihopa. Den politiska makten ska vara helt delad oss emellan. Alltså, framförallt de beväpnade männen då.
Och det är
en minoritet av befolkningen. Det här är ju ingen demokrati i modern mening. Utan det är en minoritet av befolkningen. Utlänningar, kvinnor och slavar är inte med. Utan det är de beväpnade männen. Men ändå, tiotusentals människor som säger, det måste ha tett sig som ett närmast omöjligt, otympligt projekt. Hur då dela på makten? Ja, det är liksom den enda lösningen ur inbördeskrigsproblemet, så att säga.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men jag utgår från, i och med att det är så många olika bosättningar i den grekiska världen här, många måste vi fortsätta vara som traditionella kungadömen, eller?
Nej. Det är ett undantag, tror jag.
Det är ju helt fantastiskt.
Ja, alltså, det som finns däremot är ju oligarkier då, men jag tror att man ska inte göra så stor skillnad mellan demokratier och oligarkier, för att i båda fallen så var det en ganska stor grupp.
Vad menar du med en oligarki?
Ja, det är där de rikaste är medborgare. Så den där konflikten fanns hela tiden mellan oligarkiska projekt och demokratiska projekt. Demokraterna ville att så många som möjligt skulle ingå i medborgarkåren, medan de oligarkiska projekten var att bara de rika då. Men skillnaden är liksom inte så jättestor, eftersom det i båda fallen så var det ju ett sätt att konstruera en sorts ganska stor adel. För även i en demokrati så var ju medborgarna en minoritet av befolkningen, och det var de enda som hade rätt då att vara delaktiga i alla beslut, så hade likhet inför lagen, det var bara de som hade rätt att äga jord och så vidare. Det är liksom ett oerhört privilegium att vara medborgare. Så att jag tror att den här skillnaden mellan oligarki och demokrati, den är inte riktigt lika intressant som det faktum att det är ett ganska stort gruppstyre i båda fallen. Och det är det som jag har tagit fasta på och fascinerats av då, att det egentligen är första gången i historien, alltså när medborgaren uppstår, som en ganska stor grupp utvecklar jämlikhet sinsemellan, politisk jämlikhet. Och det, eftersom jag är intresserad av jämlikhet, så kan man bli lite dyster när man blickar ut över historien, eftersom det är så järnhårda hierarkier överallt. Det kan man ju titta på ett företag här i Sverige, liksom. Så det är någon som är chef och några som är underlydande och sådär. Människor tycks ha en tendens att organisera sig hierarkiskt, så att då är det så fascinerande när det plötsligt dyker upp ett sånt här projekt som är just jämlikhetsinriktat inom en minoritet av befolkningen och i former som vi inte skulle acceptera idag eller något sånt där. Men det är ändå embryo till så att säga hela den våg av jämlikhetstänkande som vi ju ändå fortfarande befinner oss i historien.
När är det Homeros och dem? När utspelar sig det egentligen?
Ja, det är kriget i Troja som Iliaden handlar om, där den grekiska alliansen angriper Troja under 10 års tid och till slut vinner. Det ska väl utspela sig på 11 eller 1200-talet eller något sånt där. Men själva den här...
Före Kristus.
Precis. Ja. Men själva texten är ju oerhört fascinerande på så vis att den var muntligt traderad i många hundra år innan den blev nedtecknad. Mm. De flesta tror att den blev nedtecknad på 700-talet före Kristus. Och då har den här texten liksom vandrat från mun till mun via barder då. Och därmed hela tiden förändrats och tagit färg av de samhällen som berättelsen har vandrat igenom. Mm. Att man förstod ganska sent på 1900-talet att det här var en sån från början muntligt traderad berättelse, genom jämförelser man kunde göra med andra muntligt traderade berättelser. Så att, och också hur texten är uppbyggd. Mm. Hexametern är till för att det är minnestekniker. Texten består huvudsakligen av minnestekniker. Både rytmen och det faktum att, jag tror det är ungefär en tredjedel av textkroppen som förekommer mer än en gång. För det man har lärt sig utan till en gång, det kan man komma ihåg och använda igen. Men också många av de här andra dragen, stående epiteten, fotsnabbe hjälten Achilles eller den mångförslagna Odysseus eller något sånt där. De här, där man kan liksom, för att få hexametern att funka, så kan man ibland lägga in epitetet, ibland inte och sådär, när man liksom står nästan i trans, de här barnen och berättar den här historien. Men hur som helst, det har passerat genom många samhällen då, och då har man tvistat lite om var huvuddragen i berättelsen kommer ifrån, från vilket århundrade så att säga. Och numera menar de flesta att det är på 700-talet, att det är genom forskningsgenombrott av hur mycket som kan bevaras i muntliga kulturer, så har man liksom krupit allt närmare den punkt då man tror att texten nedtecknades, alltså på 700-talet. Hur som helst så finns det jag använder då, vad jag upptäckte då med min bakgrund eftersom jag studerat maffian, det är att den här texten går förbluffande väl att analysera med den moderna maffiaforskningens metoder, särskilt den ekonomiskt inriktade maffiaforskningen. Så att jag tyckte att jag satt i en situation där jag tyckte att alla nycklar passade i alla lås. Och det kretsar då kring beskydd, alltså de här hjältarna är samhällets beskyddare och gudarna, de är hjältarnas beskyddare. Och relationen mellan hjältar och gudar och mellan vanligt folk och hjältar, den ser ut som relationen mellan maffiabossar och folket runt omkring. Framförallt kretsar det kring beskydd.
Men alltså, vad är beskydd egentligen?
Beskydd är ju en väldigt övergripande kategori som alltså alla samhällen måste ha beskydd av något slag. Och det egendomliga med beskydd är att det inte går att köpa och sälja på en marknad med frivilliga överenskommelser, utan det är alltid en tvångsförsäljning av beskydd. Så att där skiljer sig inte homeriska krigare från maffiabossar på Sicilien eller för demokratiska stater eller medeltida feodalherrar eller den svenska staten idag.
Men om
vi har ingen möjlighet att säga tack så hemskt mycket för erbjudandet om beskydd, men jag tänkte jag skulle sköta den saken själv, så jag tänker inte bidra till finansieringen av polis och militär med min skatt. I så fall anfalls vi. Vi har ingen frivillighet här, vi måste betala, och så ser beskydd ut, och det har sina egna orsaker. Det beror på att det är en kollektiv nyttighet, det liksom finns en egen ekonomisk argumentation, men det är lätt att se, eller hur, att här finns det ingen frivillighet när det gäller just tjänsten beskydd. Då men avtvingas kunden alltid betalning.
Hur såg beskyddet ut då i det antika Grekland?
Ja, det är ju någon då som är väldigt skicklig på våld, man är tvungen att liksom tolka den homeriska texten. Men om man tar relationen mellan gudar och hjältar, så är det väldigt tydligt där. För där är så att hjältarna måste offra till guden i utbyte mot beskydd. Det är explicit beskydd man vill ha. Beskydd mot fiender, beskydd mot naturkrafter, stormar, hagel, jordbävningar. Och om man inte offrar till guden, då straffas man. Så att det är liksom hela den här mekanismen av tvång är liksom inskriven i själva religionen. Och jag tror att det här är liksom en symbolisering av den relation som de här så kallade hjältarna hade i förhållande till vanligt folk då. Och det framgår också väldigt tydligt att hjältarna, de är de främsta krigarna. Det finns passager i Iliaden där hjältarna pratar med varandra. Varför får vi den finaste jorden och den goda, bästa vinet och så vidare? Jo, det är för att vi har vi är de bästa krigarna. Så att det finns den här beskyddarfunktionen, det är det som genererar en ledande ställning i lokalsamhället. Och de här hjältarna, de är ledare för ett oikos. Och man kan se paralleller mellan en maffiafamilj och ett oikos.
Vad är ett oikos då?
Det är ett hem då, ett lite större.
Är det en stad eller är det ett mindre geografiskt område?
Det betyder hem. Men det är då liksom ett stormannahushåll kan man säga. Där det finns Terapontes heter de då, som är det som i en siciliansk maffiafamilj så kallas de soldater helt enkelt. Det är sådana som är orelaterade med blodsband men som ingår i den här våldsenheten som ett sånt här oikos utgör. Och sen kan man också se att det finns också slående likheter i att det är heder och ära som är det som som är den symboliska resurs som genereras av styrka och förmåga att beskydda.
Varför är ära så viktigt?
Ja, det är alltså... Det, ja, det kan man ju fråga sig, men det är liksom... Det är den samhälleliga valutan för uppskattning, kan man säga. Och den som segrar i strid vinner ära. Mm. Så är det hos Homer och så är det i maffian också. Det finns några avhoppade mafiosi som säger att det är, ju fler man har mördat, desto mer ära får man.
Mm. Man ser inte ner i samhället där maffian finns väldigt djupt integrerat. Där ser man ser inte ner på mördare där, eller?
Ja, folk i allmänhet kan väl göra det, men om man ska avancera i en maffiafamilj, alltså man kan tänka, alltså det utlöser en väldig rädsla. Om det är någon som är känd för att döda folk. Mm. Man är på sin vakt när man träffar en sån människa. Mm. Det är inte konstigare än så. Respekt och ära, ja. De hänger ihop liksom. Sådana där berömda mafiosi, de höll ju liksom även sina närmsta vänner ofta i skräck. Liksom. Att det finns sådana där skildringar av att det kan... Ett missförstått ord så uppstod ett egendomligt ljus i hans ögon och man kunde höra döden cirkulera i luften. Sådana där formuleringar kan de ha.
Men det handlar inte om psykopati här, utan det är...
Det kan liksom det väl göra. Det kan vara en egenskap som kan användas, bara den liksom sköts intelligent. Men jag tror också att just den där och lite oberäknelighet, det gör att omgivningen är ännu mer respektfylld. Liksom. Man måste vara på sin vakt hela tiden. Liksom. Man kan inte känna sig trygg någonsin. Liksom. Det är nog en maktteknik som används både av mafiosi och av homeriska hjältar. Achilles närmsta man till exempel, han säger på ett ställe att han är så snar att döma också, en oskyldig, så jag måste skynda till min herre. Och så. Det är hans bästa vän. Alltså.
Ja, alltså det här ska vi inte lägga ut texten om, men jag har, om man läser de klassiska isländska sagorna, så känner jag, ser så mycket paralleller till det här samhället.
Ja, absolut.
Nästan så att det är karbon. Det är nästan som att man funderar på om de isländska sagorna är traderade på de grekiska.
Nej, jag förstår tanken, men det har väl att göra med att det är statslösa samhällen som sköter... Ja. Man sköter beskydd på liknande sätt, och sagomaterialet fångar upp den här samhällsverkligheten.
Väldigt mycket girighet också, som jag uppfattar. Det handlar väldigt mycket om rikedom. Nu pratar jag om isländska sagor här, men jag uppfattar det som det är lika i antika Grekland. Det handlar väldigt mycket om materiella tillgångar och sånt. Eller?
Jo naturligtvis. Alltså det är väl det, är det som... Alltså, att man är duktig på att slåss, det betyder att man är duktig på att ta saker av andra människor. Mm. Så att det är, jag menar, i den homeriska världen, det finns ingen moral där.
Nej.
Det finns, om Odysseus morfar sägs det att han var oerhört skicklig i att stjäla och svära falskt.
Och det var något positivt.
Det är berömmande ordadrag. Det är väldigt, och det är att han har fått den där gåvan av en gud, sägs det. Liksom. Det finns ingen sån där allmän moral, utan man ska vara schysst bara mot dem som man är allierad med. Och sen det är bara... gå ut och ta. Alltså jag menar, texten är ju fylld av sådana saker. Om man har ekonomiska problem, då så ger man sig ut och gör strandhugg.
Ja.
Rövar materiella tillgångar och kvinnor.
Ja.
Och människor, slavar. Ja. Alltså den homeriska världen, den beskriver ju ett samhälle som, det finns inga pengar. Det finns ingen, alltså när saker och ting byter ägare, då är det med hjälp av våld för det mesta.
Mm.
Sen finns det vissa vängåvor. Och sen den vanligaste, tror jag nästan, försäljningen som sker, det är att man säljer människor man har kidnappat. Det är väldigt...
Det är den stora handeln alltså.
Ja, precis. Och folk är beväpnade från morgon till kväll. Det är liksom, det är väldigt våldsamt och väldigt otäckt samhälle. Det finns liksom inget... Det är därför beskydd är så viktigt i det här samhället. Det är liksom via vapnen och förmåga att handskas med vapnen som överlevnad kan garanteras. Liksom, eftersom det är livsfarligt hela tiden.
Men nu kommer jag inte ihåg i vilken av dina maffiaböcker. Alltså, men det var någon karta man såg där det var utsatt olika maffiafamiljer. Och det var ju väldigt... Det var ju södra Italien och Sicilien och sånt. Och det var ju väldigt många familjer.
Mm.
Man känner... Var det samma tiden i det antika Grekland att det var så här fragmentariskt, att det var inga större geografer? De här de som hade makt och att det var relativt små områden de kontrollerade.
Ja, ja, precis. Alltså det finns ju ingen stat som binder ihop våldet, utan det är såna här små enklaver av fungerande våld som ofta står i konflikt med varandra. Ibland samarbetar med varandra, ibland i konflikt med varandra. Ungefär som maffiafamiljerna på Sicilien.
Det måste vara ganska otäcka samhällen att leva i som vanlig medborgare.
Utan tvekan. Tänk att bli förslavad och såld som slav. Eller, jag menar, det är vardagsmat. Jag menar, långt senare när filosofin har uppstått, när folk kan resonera om gott och ont på ett sofistikerat sätt i den grekiska världen, så är det fortfarande fullkomligt oproblematiskt att slaveriet ifrågasätts aldrig, varken av Platon eller Aristoteles. Det tas som absolut självklart och försvaras. De resonerar om hur man bäst ska sköta dem. Det är bra att klumpa ihop de folk som talar olika språk, för då kan de inte börja samarbeta och ställa till problem och sådär. Platon skriver att man ska aldrig skoja med dem, säger han. Man ska alltid, allting man säger till dem ska vara en order. På så vis så håller man dem bäst i schack. Liksom. Det är ett otroligt brutalt samhälle.
Hur lång tid levde den här första demokratin? Under hur lång period?
Ja, om man ska datera den till slutet av 500-talet då, i samband med Kleisthenes reformer i Aten då, så varar den till, ja, vad är det nu, 338 ungefär. Jag tror att det får kolla upp det när alltså Makedonien slår ut de här stadsstaterna och bildar en stor stat istället.
Just det. Och då finns det ingenting, det överlever inga av de här institutionerna på något sätt?
Nej, makten övergår ju då till en annan enhet, men det är klart att vissa kulturtraditioner kan ha bevarats och någon sorts polisgemenskap fanns säkert kvar. Jag har inte studerat det, men det är klart att det fanns. Men jag menar, som den suveräna makten övergick ju till...
Så det är ändå en relativt begränsad tid? Den här.
Absolut, ja. Det är ett par hundra år.
Och ändå så är det ju fortfarande idag, när man pratar om demokratins ursprung och sånt, så är det ju ändå här. Så
att... Jo, precis. Men det man också måste understryka, det är ju att det som händer under den här perioden, det är fullständigt fantastiska saker. Mm. Alltså man tar den där homeriska världen, folk kan inte läsa och skriva, det finns inga pengar, det är bara ett mörker liksom. De slåss hela tiden, de går omkring med vapen från morgon till kväll. Ett par hundra år senare så har liksom grunden lagts till ja, men det vetenskapliga tänkandet, musiken, logiken.
Är det en direkt följd, skulle du säga, att vi skapar den här tryggheten som demokrati ändå ger?
Jag tror att just det här, jag har en idé om just yttrandefriheten som alltså att man skulle dela på makten, då var man också tvungen att dela på rätten att tala inför folkförsamlingen. Mm. Och jag tror att det där hade revolutionerande konsekvenser. För att om man försöker leva sig in i ett samhälle där det inte finns yttrandefrihet, där man inte har rätten, den av alla beväpnade personer garanterade rätten att säga vad man vill. Där är det så att det man säger då, det handlar ju mest om att beskydda en själv. Man kan aldrig lita på att det någon säger i en ärlig mening.
Man säger det bara för att...
Man säger det för att blidka och ställa sig in hos dem som härskar över ens liv. Mm. Man kan inte lita, man kan inte lita på andra människor helt enkelt. Man vet att alla hycklar. Man vet att alla lismar om den här rätten inte finns. Och man vet också, om det är någon som säger någonting, jag tycker du är dum, och så blir man ihjälslagen. Det där aktar man sig för. Men när den här rätten då garanteras som en aspekt av jämlikhetsidén, det skulle ju vara, om man inte får ställa förslag inför folkförsamlingen, lagförslag till exempel, då så delar man ju inte på makten. Så att yttrandefriheten är ganska nödvändig för att delandet av makten ska vara en realitet. Det där tror jag ledde till att, nu börjar man lyssna på vad de här säger, de menar vad de säger, och så börjar man argumentera. Alla har rätt att prata utan att bli ihjälslagna. Då börjar man argumentera. Det är också så att någonting som kan reta ett modernt medvetande lite grann, det är att antikens greker inte gjorde en sån stark distinktion mellan retorik och argument.
Konsten att övertyga och sen så själva rent faktabaserade argument.
Jag tror de upplevde det som ungefär samma sak. Det här övertygar, och därför så är det makt. Och argument har den kraften, men det har också skicklig retorik. Så de gör inte så stor skillnad. Det här är två maktmetoder som används i folkförsamlingen. Och i alla sammanhang där man liksom försökte prata fram en position där man inte använde våld utan istället försökte övertyga om sin egen åsikt eller ståndpunkt. Så att det här blev liksom en, jag tror att det liksom blev en enorm andlig växt av att folk hade rätt och säga vad de ville, att deras liv och egendom garanterades oavsett vad de sa. Då började de upptäcka varandras hjärnor. Och det här som tidigare historiker brukar kalla det grekiska miraklet. Jag tror att det är väl...
Vad är det grekiska miraklet?
Ja, men det är ju den intellektuella explosionen. Det är ju liksom den här grundläggningen av det västerländska medvetandet, vad man ska säga. Alltså själva filosofins uppkomst till exempel. Alltså att vårt sätt att närma oss verkligheten som problem uppfanns av grekerna, skulle jag säga. Och det där, det tror jag har att göra med att rätten att tala var kollektivt beskyddad inom den här rätt stora minoriteten som delade på makten.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I de här områdena som tidigt då fick ja, känna av den tidigaste demokratin, är de områdena idag som är mest präglade av maffiakultur, som ändå är någon slags för modernt tillstånd.
Jag tror, det finns ingen orsakssammanhang där direkt. Nej. Skulle jag tro, utan det är mer att det liksom har sin egen förklaring att södra Italien är att det maffiaproblemet är stort då i framförallt tre regioner i södra Italien, i Kampanien, Kalabrien och på Sicilien. Och den vanligaste förklaringen brukar ju vara att erfarenheten av staten är så negativ hos de här befolkningarna. Eftersom, om man tar Sicilien som exempel, så har det ju invaderats gång efter annan. Det är Medelhavets största ö, ligger mitt i Medelhavet. Och från den här så kallade kolonisationsvågen av greker då och fram till Italiens enande 1861, så har ön invaderats otaliga gånger.
Men det är ju knappast en unik erfarenhet runt om i världen.
Ja, jag tror att det är ja. ganska mycket, det sticker ut skulle jag säga. Och så att liksom erfarenheten av staten, den har varit djupt negativ. Det är någon utifrån kommande erövrare som kräver skatt och misshandlar folk och våldtar och rövar. Och därför så har det liksom utvecklats såna här beskydda, liksom under, vad ska man kalla det, under radarn beskyddarsystem då.
Men hur länge tror man att det här har funnits, där själva maffian? För vi vet ju någon tidpunkt när det börjar diskuteras, men hur länge har det här, har det här levt ända sedan forntiden, tror du, eller?
Ja, jag tror ju det. Alltså... Det är många maffiaforskare som säger att det uppstår i samband med den italienska statens konstruktion då 1861. Men jag menar, som framgår av det jag har sagt tidigare, så tror jag att det här som vi kallar en maffiabeskyddarstruktur, den fanns redan på 800-talet före Kristus. Mm. Jag tror att det här, alltså, det är en mer det här sättet att organisera beskydd som maffian är, jag tror mer att det är en modern rest av någonting som har funnits överallt typ. Men det är sant att i liksom, om man tar ordet maffia, så dyker det upp först på 1870-talet, tror jag att det är. Och den här identifieringen av något specialproblem i södra Italien, det uppstår också precis i anslutning till den italienska statens införlivande av södra Italien i den här nya statsbildningen. Så att det dyker upp som problem för den här statsbildningen, och de flesta källor har att göra med konfrontationen mellan det här systemet och den här statsbildningen. Men det finns också källor tidigare från 1830- och 40-talen som visar på att det vi senare kallade maffia, det var sådana strukturer var igång på Sicilien redan tidigare. Och jag tror som sagt att det liksom, nästan alla stater har börjat med den här typen av beskyddarstruktur, och sen så av olika historiska skäl så har det på olika sätt utvecklats stater som tar ett bredare grepp över beskyddarproblematiken helt enkelt.
Precis, nu håller jag på att läsa om Gustav Vasa. Mm. Och där ser man ju liksom, jag menar, man kan väl ändå säga att det är ju typ på 1500-talet där vi faktiskt börjar få en riktig stat som kontrollerar det. Men hur kan det komma sig att det som i fattiga Sverige uppstår liksom på 1500-talet, får vi vänta med ända till 1861 någonstans nästan i Italien. Men hur kan det komma sig att Italiens enande blir så sent i förhållande till andra moderna stater?
Ja, jag har inte gått in i den frågan riktigt.
Men du måste ju ha funderat kring det, eller?
Jo, alltså dels så finns det ju väldigt stora kulturella olikheter mellan olika delar av Italien. Det talas olika språk. Men det finns ju en process mot allt större enheter även före 1861. Men sen brukar väl, jag tror att historiker brukar peka på att de liksom blir, ja, men kyrkans roll är viktig också. Alltså i och med att kristendomens hjärta finns i Rom, så är det liksom, det är en maktstruktur som ser ut på ett lite annat
sätt. Som motverkar kanske ett vanligt enande av Italien, eller?
Ja, de var hetska motståndare till det italienska enandet. Man fick inte en kyrklig begravning om man var anhängare av ett enat Italien. Prästerna, de predikade, de sa att det var djävulen som var i farten när Italien enades. Så att kyrkan är en viktig faktor. Men också tror jag en olycklig kombination av andra stormakter som hade fria händer och härja fritt i Italien. Men det är väl de två faktorer som brukar lyftas fram. Kyrkans i närhet och stormakternas förmåga att hålla tillbaka någon sorts. Men om man ska förklara maffians förmåga att fortsätta att vara ett levande problem också snart 160 år efter Italiens enande, så tror jag att det där spelar stor roll. Det finns solidariteterna är vertikalt och inte horisontellt organiserad. Det är patron-klient-system. Och det finns en provins på Sicilien, Ragusa-provinsen, där arrendekontrakten är väldigt långa, 99 år. Enfiteusi heter det där. Och just där har maffian inte lyckats bryta in. Och jag tror att de, apropå Sverige då, Gustav Vasa, så är det liksom ett system som liknar självägande bönder. De är inte självägande, men i praktiken så är de det. Och de lyckas hålla borta maffiakrafterna från den här provinsen. Mm. För att de, tror jag då, lyckas med en sorts mer horisontell organisering. De lyckas utveckla solidaritet på ett horisontellt sätt och inte bara vertikalt.
Mm. Det finns ju en rad olika, man har ju olika namn på olika maffior som kommer från olika områden. Mm. Vi har Costa Nostra på Sicilien.
Mm.
Och sen har vi Camorran i Napoli.
Mm.
Och sen har vi Ndranghetan i Kalabrien.
Mm.
Är det någon större skillnad på de här egentligen, och historiskt sett deras ursprung och sånt, eller?
Ja, men jag tror att de bottnar i samma typ av beskyddsproblematik utan central makt helt enkelt. Men sen så har de av geografiska, kulturella och historiska skäl utvecklats på lite olika sätt. Och man kan, till exempel så är den här numera den mäktigaste och rikaste sorten, Ndrangheta i Kalabrien. De är mer organiserade via blodsband. Och
man är släkt helt enkelt.
Precis. Och då är det mycket svårare för polisen att ta sig in i organisationerna. Alltså det är ju väldigt många klaner som det består av. Det är ju,
men hur stor är en sån här klan då?
Jag tror det finns exempel från Sicilien på uppemot 200 personer och så. Men det verkar vara...
Men det är relativt små organisationer.
Ja, just det. Upp så här 40-50 kanske är det vanligaste. Ja. 40-50-60 och sånt. Det finns mindre också. Men så att polisen har svårt att bryta sig in då. De hittar inga källare till exempel. Eller det är väldigt svårt att göra det eftersom folk är släkt. Och man säljer inte ut sina egna släktingar. Det är ju intressant att på Sicilien där det då har varit lättare för staten att bekämpa Cosa Nostra. Där så använder man ju sån här släkt- och familjeord. Företaget, maffiafamiljen då, kallas ju familjen. Mm. Fast de inte har blodsband med varandra. Och det är ett sätt att i en väldigt... liksom en värld där tillit är en knapp resurs, det är väldigt svårt att veta vilka man kan lita på. Så då försöker man pumpa upp tilliten genom att prata.
Man låtsas att man är en familj.
Ja, lite grann. Man använder sådana ord för att visa att våra band är lika starka som i en familj. Och så där. Gudfadersinstitutionen är viktig på Sicilien. Det är också ett rituellt släktskap. Det finns inget blodsband mellan gudfadern och gudbarnen. Mm. Men i Kalabrien så är blodsbanden mer förhärskande på riktigt, och det gör det svårare då. De är mer tajta, de här.
Men samtidigt som i maffian nu, det här ska ju vara en historisk podd, så egentligen det är liksom historia vi är ute efter, men samtidigt så väldigt mycket har ju hänt och sist i modern tid egentligen med maffian. Ndranghetan är den starkaste organisationen idag och har idag kontrollerar kokainhandeln, har förstått saker i hela världen, vilket ju är enorma inkomster, vilket ju måste förändra de här organisationerna i grund och botten. Alltså, tjänar man så mycket pengar eller lyckas de behålla sin traditionella struktur trots att de känns fruktansvärt.
Jag tror, jo, men det har att göra med att de, alltså även om alltså det som är liksom kärnan i en sån här maffiafamilj eller en sån klan, det är den territoriella kontrollen i lokalsamhället. Och det är alltså att de fungerar som den liksom dominerande beskyddarföretagaren på en viss ort. Och det är det som skiljer det från organiserad kriminalitet i allmänhet. Alltså folk som handlar med knark bara mellan olika länder till exempel. De har inte den här roten, de har inte en plats där de driver in beskyddarpengar av alla butiksinnehavare till exempel på området. Och det där är väldigt viktigt för liksom kontinuiteten och den historiska överlevnaden av fenomenet. Det är där allting börjar. Det ger ganska små inkomster jämfört med knarket, vapenhandeln. Eller...
Det måste ju vara minimalt i jämförelse med kokainhandeln till exempel.
Även siffrorna, bara relativt kokainhandeln eller relativt offentlig sektor också. Ta sjukvården är jätteaffär för de här olika maffiaklanerna. Alla offentliga pengar är väldigt lätta och få strömma mot klanerna. Men så att den är viktig för organisationens... Det är här man rekryterar, det är här man har sin heder och ära. Det är här man är uppskattad av lokalsamhället. Lokalsamhället är förstås skrämt, men det är också där man har chans att få jobb eller få inkomster. Att håller man sig väl med de här så kan det gå en väl i livet, så att säga. De bor ofta, alltså, även när de blir miljardärer så bor de kvar i någonting som ser ut som ett ruckel. Liksom. Men där inne så finns alla moderna saker och fina maskiner och sånt där. Men liksom den lokala roten är väldigt viktig för oavsett hur mycket pengar de har. Om de skulle, det är också så att man kan inte beskydda projektet kan inte exporteras. Det finns ganska färsk forskning som visar att man har gjort försök så det går inte. Alltså, du kan inte förmå folk.
Vi behöver inte vara oroliga på Södermalm när vi sitter att det kommer
nej,
att ändra.
Nej, därför att lokal... Alltså, ja, men historien kan gå åt det hållet naturligtvis, men det är väldigt svårt. Alltså, i och med att folk inte... Ja, men om någon börjar avtvinga blomsteraffärerna och apoteken beskydda pengar, då ringer folk polisen liksom. Och alla skulle bli upprörda och säga det här måste bort och sådär. Så det är väldigt svårt att liksom plantera in den här typen av strukturer där de inte redan finns. Det som man kan oroa sig för är ju att i vissa förorter, det sägs ju att blåljuspersonal inte kan, de kan inte åka in i vissa och så vidare. Och där, då blir det ju helt andra beskyddarstrukturer som tar över med en gång förstås. Om polisen inte vågar åka dit eller om de bara vågar åka dit om de är en konvoj eller något sånt där. Så att man ska nog hålla ögonen öppna på sådana där platser där just statens representanter verkligen har det svårt att jobba.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Det här var redan under italienska enandet då, på 1860-talet så blev staten medveten om maffiaproblemet, om man ska säga någonstans.
Mm.
Och sen har man väl under olika perioder med olika framgång har man ju bekämpat det här. Men redan då på 1800-talet, vad gjorde man någonting åt att försöka bekämpa maffian? Eller?
Mm. Men det på sätt och vis, jag tror att nyckelproblemet är att de här att befolkningarna i de här tre regionerna i södra Italien är väldigt, väldigt negativt inställda till staten. Man upplever staten som sorts... Alltså, reser man omkring där, vanligt folk, de kan säga, det riktiga maffian bor i Rom, säger de. Och det där är djupt rotade attityder. Och attityder som är väldigt viktiga för att maffian ska kunna funka där. Och då är det lite, det är som en olycklig cirkel om man ser på den historiska statens attityd då till maffian. Till att börja med från 1860, stenhårt, det är ju ingen demokrati, rättsstaten funkar inte. Så att då har man militär där, då bara militärt tryck på södra Italien. Där man inte bryr sig om rättssäkerhet och sådana saker. Och det gör ju befolkningen ännu mer fientligt inställd till staten. Och sen så, efter demokratins genomförande, då prövar man de schyssta spelreglerna, rättsstat, rättssäkerhet, demokrati. 20-talet, då poppar de upp igen. De här,
de frodas i demokrati.
De frodas då. Och sen kommer fascismen med sin, och rullar ut ett ännu hårdare våld mot södra Italien. Och struntar i rättssäkerhet, struntar i demokrati och allt sånt där. Och då så trycks de tillbaka. Och sen så efter krigsslutet då, när de allierade har intagit Sicilien, då sökte de efter lokala ledare som skulle kunna vara borgmästare. Och det viktiga var att de var antifascister, och det var alla maffiagubbar, de var antifascister. Så att då insattes på många håll mafiosi som borgmästare helt enkelt på många orter. Och sen så... blomstrade maffian då under rättsstatlig säkerhet och demokrati under 40, 50 och 60-talen.
Vilka typer av verksamheter höll de på med den här tiden? Var narkotikahandeln så i den skala som
det fanns, det fanns redan då, men det har växt nog framförallt under 60- och 70-talen tror jag. Men alla möjliga, de går, det är rationella företag, de går dit där de tjänar pengar helt enkelt. Men sen så kommer ju då den här nya statliga offensiven på 80-talet då, med otroligt skarpa lagar som lagen om maffiasammanslutning.
Varför uppstår det här på 80-talet? Här?
På grund av att Cosa Nostra börjar agera allt mer maktfullkomligt. Börjar avrätta politiker, avrätta åklagare. Så att det liksom, staten måste försvara sig. Mm. Och då stiftas det en serie lagar som är väldigt skarpa. Då. Till exempel associationslagen som säger att du kan få flera års fängelse om du på något sätt visas att du är medlem i en förening. Mm. Som kallas Cosa Nostra. Då, eller. Och man behöver inte ens bevisa att du har begått något brott. Utan du är bara med i en förening.
Finns det någon annanstans där man har den här typen av lagstiftning i Italien?
Det vet jag faktiskt inte. Men i Västeuropa så är det här i övrigt otänkbara lagar. Mm. Det skulle, alltså i Tyskland eller i Sverige. Våra jurister de skakar på huvudet. Det är som fascism, säger de. Föreningsfriheten är hotad då ju. Mm. Man hamnar i fängelse för att man är med i en förening. Mm. Man behöver inte bevisa att du har begått brott. Men också ett isoleringsstraff som stiftades då, att man håller folk, som jag menar att det är brott mot de mänskliga rättigheterna, hur man håller maffiabossar inspärrade, helt isolerade i italienska fängelser. Men också lagen om att upplösa kommunförsamlingar till exempel, kommunstyret.
Sen 1900... Kommer det på 80-talet eller?
Ja, det kommer 91 den lagen, men...
Du får förklara lite mer.
Alltså, om en domstol hittar tillräckligt starka belägg för att en kommunstyrelse är maffiainfiltrerad, då har domstolen rätt att upplösa den folkvalda församlingen. Och så sätter staten in sina funktionärer som sköter den här kommunen till nästa val.
Så demokratin upphävs då tillfälligt?
Ja, ja. Och sen så får folk rösta igen. Mm. Om domstolen tycker att det fortfarande är maffia, då upplöses den igen.
Finns det kommuner som blir upplösta hela tiden?
Hela tiden. Det är hundratals kommuner sedan 91 som har upplöst. Och 2017 tror jag det var ett 20-tal och 2018 kommer jag inte ihåg om jag har tittat på siffrorna. Men det är liksom, det snarare ökar än minskar. Det är liksom, det här är ett fascinerande, alltså ur statsvetenskaplig synpunkt så är det konflikten mellan lokal och nationell demokrati som sätts på sin spets här verkligen.
Men är det här när man ändå kommer de här ganska tuffa lagstiftningen och det finns några maxirättegångar och så stora rättegångar där väldigt många mafiosos dömdes och så, och friades också i viss utsträckning. Trycktes de tillbaka då? Eller,
jo, men så är det. Alltså, ja. Då, även i det här, alltså med den här starka statliga repressionen så trycktes Cosa Nostra tillbaka. Och de byter då strategi, de ska agera under radarn som de säger och återgår till mer traditionell beskydda verksamhet eller där de tar hand om organisationen bättre. Man ser till att rekonstruera de här kassorna som hjälper familjer som har någon försörjare som sitter i fängelse och man... Nu var det länge sedan det var någon politiker som blev mördad på Sicilien. Och det har att göra med den här statliga repressionen. Men min poäng där är att även i det här fallet, nu med de här kommunupplösningarna och sådär, alltså folk blir förbannade. Mm. Vi tycker det här är våra bästa politiker, kan folk tycka i en kommun. Mm. Och då så upplöser staten den kommunen. Mm. Alltså det finns en, repressionen har sin baksida i att den folkliga... kärleken till staten inte riktigt befrämjas.
Nej. Men samtidigt, du beskriver de här maffiafamiljerna som rationella företag, att de agerar rationellt. Men samtidigt, man får ju ändå bilden av att det är väldigt mycket våld emellan. Det kommer ju så här krig mellan de här familjerna. Mm. Man slåss om inflytande och makt och pengar. Och det känns ju sådär, apropå det här där vi inledde den här podden med att vi pratade om att man vill gå från det här ständigt pågående inbördeskriget och man delade på makten. Mm. Det känns ju inte, de verkar ju inte ändå, de delar ju inte på makten ut efter det här klassiska grekiska konceptet.
Nej, men alltså de är rationella utifrån vart och ett av de här företagen är rationella.
Ja, men inte i någon större mening.
Nej, utan, och det betyder också att de har svårt att samarbeta. För att så fort ett tillfälle yppar sig att slå ut en konkurrent konkurrenten där borta i den andra byn och ta över de marknaderna, då kan man tjäna väldigt mycket pengar. Mm. Så att, men det är det som är min poäng här lite, att det är en enormt tillitslös värld. Alltså du kan sitta på de här maffiabanketterna på Sicilien ute på landet och lova varandra dyrt och heligt att vi ska vara vänner för evigt och att vi ska alltid säga sanningen. Och man liksom håller på, men man vet hela tiden, man kan inte lita på de här. För att så fort det finns en fördel så klipper de till.
Mm. Här ser man ju återigen parallellen till det vi pratade om för en stund sedan, om det här att det var inga problem att ljuga och stjäla i det forntida Grekland.
Precis, men jag menar, problemet, det är problemet med liksom, det egna företag, att ett företag är rationellt, det är leder till ett helt annat agerande än att en grupp av företag är rationella tillsammans, kollektivt rationella. Du har ju precis samma problem med de olika staterna. Mm. Alltså, de kan ju inte lita på varandra. Det pågår krig hela tiden i världen. Mm. Man kunde tänka sig, vore det inte klokare om de alla liksom slog sig ner och utvecklade en kollektivt förnuftig plan för alltsammans. Mm. Men det är mycket svårt det där, när det är starka intressen på spel. Ja, men du kan kanske se FN då, om Cosa Nostra är försöket till fred mellan olika maffiafamiljer på Sicilien, så är FN försöket till fred i världen mellan olika stater.
Och det har inte lyckats så bra.
Det är inte någon som tycker att varken Cosa Nostra eller FN har lyckats samla upp problemet och lösa det.
Ja. I din bok Ndrangheten så får man ju ändå en bild av att det är väldigt sammanvävt, den folkliga kulturen och maffiakulturen.
Mm. Mm. Men det gäller på Sicilien och i
Kan du beskriva det? Hur det ja, men, tvinnas in i varandra?
Men jag tror själva nyckeln är det som jag redan har sagt, alltså den här antistatliga attityden. Det finns en folklig moral som är djupt misstrogen mot staten och statens representanter. Att kalla för polisen, det är någonting man skäms över. Det ligger djupt rotat. Man upplever staten som på något sätt fienden. Men sen väldigt enkla, alltså ta i Neapel, där händer det ju ganska ofta att när polisen kommer och ska arrestera en Camorra-boss, då så strömmar det ut hundratals människor på gatan och försöker hindra polisen. Det är de som bor där på gatan. De som gör affärer, de lever ett bättre liv tack vare den här Camorra-bossen. För att alla får något litet jobb och det är knark som ska distribueras och säljas. Men det är alla åldrar, kvinnor och män och gamlingar. Och de är ute och försöker ge sig på polisen för att de vill inte att han ska vara arresteras. Så att det finns väldigt många människor också i södra Italien som tycker att maffian är ett förfärligt samhällsproblem och så. Men icke desto mindre så är de rotade i ett lokalsamhälle där ganska många människor är beroende av dem. Inte bara rädda för dem utan också beroende ekonomiskt av dem. Och det ger ett stöd.
Men vad skulle du säga, hur stor andel, det är väl ändå en relativt liten andel av befolkningen som faktiskt är maffia?
Ja, ja, absolut.
Vad pratar vi om, några procent eller någon procent eller ännu mindre siffror? Eller?
Mindre tror jag. Jag tror, det är ju svårt att veta, men jag tror att man brukade säga att det finns 5 000 då som har genomgått den initiationsriten på Sicilien och kanske 5 000.
Och hur många människor bor på Sicilien?
5 miljoner tror jag det.
Ja. Det är väldigt liten andel.
Det är väldigt liten. Men sen varje sån är ju liksom, har en koppling till väldigt många människor som den styr över, så att säga. Mm. Och i Kalabrien så anses det då, där påstår man att det finns 8 000, och det är med en befolkning som är hälften av Sicilien, så att det är liksom det som kallas den kriminella densiteten högre då. Men det handlar ändå om få personer förstås som är genomgått initiationsrit och är liksom fullvärdiga medlemmar i, alltså det här medlemskapet, det är ju reellt i klanen. Mm. Men det är ofta en fiktion om man ser på helhetsorganisationen då. Alltså Ndrangheten som ska vara FN i Kalabrien då, eller Cosa Nostra som ska vara FN i på Sicilien, eller Camorra som ska vara FN i kampanjen.
Men du som har rest mycket och du har väl bott här nere också i södra Italien. Alltså, hur märker du av då som svensk som är där nere men pratar italienska? Hur märker du märker du maffian egentligen?
Nej.
Inte överhuvudtaget?
Nej. För att jag har ingen, alltså förutom när jag då söker upp poliser och
åklagare. Ja, eller,
men jag har, i och med att jag inte hade någon ekonomisk verksamhet igång där. Om jag hade haft ett företag eller en butik eller något sånt där så skulle jag ha förstås blivit. Men jag är liksom bara en fritt flytande författare som knallar omkring.
Och det är aldrig farligt att skriva om maffian?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är liksom... De hör... Det som är farligt är om man tjallar på dem. Mm. Det vill säga, om man läcker information som polisen inte känner till redan. Det är väldigt farligt.
Ja. Men bara för du utgår mycket från så här forskning och
ja, alla gör det. Journalister och författare, det skrivs ju oerhört mycket. Tidningarna är fyllda med nyheter om maffian varenda dag i alla de här regionerna. Det är inget konstigt.
Men det finns ett värde för maffian också att de skrivs?
Ja, absolut. De kan ju inte göra reklam på vanligt sätt. De kan inte sätta in en annons om att köp det bästa beskyddet och det bästa knarket. Så att de... drar nytta av, ju starkare deras farlighet framstår i mediebilden, desto lättare har de att orientera sig i samhället, för att det ökar rädslan för dem helt enkelt.
Så det är ingen maffiaboss som blir, han blir snarare glad om han får en mord hänvisa till sig, liksom, att han ligger bakom.
Det skulle jag säga, att det är regel.
Det mest fascinerande egentligen, det är väl egentligen att det uppstår att det har uppstått demokrati överhuvudtaget.
Eller hur? Det är det som är det konstiga. Ja, maffian är inte konstig. Nej. Den är inte ett dugg konstig.
Nej.
Precis. Konstiga är att så pass många människor kan ena sig om att underkasta sig en lag som gäller alla. Och anlita en specialiserad yrkeskår som tar hand om, som sköter den lagen, polisen då. Det är intressant där i gamla Grekland förresten, så är ju... Det finns ingen polis där i stadsstaterna.
Nej. Vem sköter våldsskipningen?
Det gör alla medborgarna. Alla medborgare är poliser. Alla medborgare har rätt att arrestera.
Okej. Okay. Och hur går det till när någon avrättas eller sådär? För man har begått ett stort brott?
Ja, man döms ju i domstolar.
Ja.
Folk lottas in till att sitta i juryn för en domstol då, ur medborgarkåren. Men sen så har man rätt att avrätta folk på fläcken också om under vissa speciella villkor. Att någon har tagits på var gärning och dessutom erkänt. Då får en medborgare avrätta en annan medborgare. Så ofta, domstolarna är ju ofta fyllda av ärenden med olika medborgare som är i konflikt med varandra. Det är ungefär som att det är olika poliser som håller på att bråka med varandra.
Ja. Men sen, ytterligare en avslutning grej som jag har funderat en del på med det här, det är för att hoppet emellan den grekiska demokratin till dagens moderna demokrati, det är ju knappast så att vi har inspirerats av de gamla grekerna, utan det är väl snarare att det är samma process som har uppstått igen, eller?
Ja,
under nya förhållanden eller har vi, jag vet ju under liksom renässansen och så tittar man ju väldigt mycket på det klassiska arvet och sånt, men
ja, det kommer egentligen efter, alltså det är ju en fascinerande sak att Sparta, som inte representerar demokrati då, var idealet ända fram till tidigt 1800-tal.
Okej.
Så att alla, Montaigne, alla som skriver om...
De lyfter fram Sparta som det positiva exemplet.
Medan Atens stjärna, den stiger efter franska revolutionen. Det är då börjar vi tycka att det är ju Aten som det intressanta händer.
Så det finns en historisk kontinuitet då egentligen, kan man säga? Eller att vi ändå har inspirerats av det?
Ja. Oh ja. Men det är inte så att det var Aten som kickade igång franska revolutionen.
Nej.
Men däremot franska revolutionen så började söka inspiration, eller rättare sagt det jämlikhetstänkande som utlöstes av franska revolutionen började söka inspiration någon annanstans än i Sparta, nämligen i Aten.
Ja, bra. Nej, men det tycker jag är utmärkt att sluta där. Ja, Thomas Lappalainen, stort tack för att du kom hit idag.
Tack så mycket.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.